Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon, alla glada lyssnare. Jag hoppas ni är glada för att nu börjar det bli ljusare. Solen gick upp idag 8.36 och den kommer att gå ner 15.29. Jag som sitter här och pratar nu heter Karin Fagerlund och vid tekniken har vi Gunny Jonsson. Första timmen, nej, jag ska inte berätta om programmet nu, utan nu är det inte måndagsmorgon utan det är tisdag morgon.
Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt. Jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. När jag sitter här med ett glas grapefruit juice sjungande the grace hankling blues. Min fru har rest till Mölle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, 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 oh boy, nu skulle här jumpas for joy. Men nu känner jag mig mindre fri, så nu får refrängen bli. Oh Elsa, lil, come back to me. Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar till de gamla har tagit slut. Och jag själv är lika vissen så som sissusen ser ut. Whoa. Ja, jag mår inte riktigt bra idag. Den vecka som har varit har trotsat all kalkyl. Och allt som finns i huset är kapsyl och magnesyl. Vårt hembiträde Anna, vår trogna gamla skatt, förlorar jag i poker till Stig Järrel förgår natt. Vad ska min hustru tro? Så nu får jag klara allting själv med mycket stor besvär. Och min minneslista låter så här. Jag måste skura trappan, jag måste bona golv, och jag ska hinna in på banken före klockan tre. Och jag ska stämma om pianot, jag ska måla om i köket, jag ska samla alla kräftskal i en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra scandal beauties hemma här hos mig i natt, då skulle jag bli både gul och blå. Så här gäller det att städa fort och gardera sig, ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag. Well now I turn the devil full fart på köksdörren. Jag tror jag smiter min kos, sjungande the Grays Hankling Blues.
Ja, ingen är som Povel Ramel. Nu ska vi ha kontakt med Ingrid.
Ja, det har du, Karin.
Ja.
Ja, den där biten var det länge som man hörde nu.
Ja, det var därför jag tänkte, nu är det dags att spela den. Och Gunny och jag, vi satt och sjöng här.
Jag satt och sjöng.
Man kan varenda ord alltså.
Ja, konstigt det där.
Han är fantastisk. Eller
jag
var.
Kommer ihåg när min pappa kom hem med den där på sån där gammal
stenkaka.
78 varv, ja, vet, eller var det, ja. Lite, ja, det var lite större skiva till och med, tror jag, när de hade.
Ja.
Så spelar vi den.
Ja. Okej.
Ja. Och vad har vi för namn? Vi
ja, det vill jag.
Den 23 januari, då ska vi gratulera Frej och Freja. 90-talets föräldrar upptäckte namnet Frej faktiskt. Trots att Frej, eller Frö på svenska, var den främste sveaguden och enligt Snorre Sturlason var Sveariks första kung, har namnet aldrig varit populärt i Sverige. Men något år på 90-talet så var namnet ett av de 160 vanligaste. När 1901 års namnlängd skrevs samman så ansågs namnet fortfarande lite väl hedniskt. Frej var fruktbarhetens gud och den främste sveaguden i asatron. Har sin tredje placering i kalendern och nu med Freja vid sin sida. Och Freja, det är ett isländskt namn som används som dopnamn i Sverige sedan början av 1800-talet. Namnet betyder härskarinna och härstammar från samma ord som fru. I asatron så var Freja dotter till Njord och syster till Frej. Hon dyrkades som kärlekens gudinna och hon har haft namnsdag sedan 1986. Och om vi fortsätter så imorgon den 24 är det Erika. Den 25, Paul och Paul. Och då stod det att det var halvsnödagen, vad det nu betyder. Vi vill inte ha någon mer snö. 26 är det Bodil och Boel. 27 januari, Göte och Göta. 28 januari på söndag, då är det Karl och Karla. Och vi som har flagga får sätta ut den, för kungen har ju namnsdag. Och den 29 är det Diana. Men som sagt, om ni känner en Frej och Freja, gratulera idag.
Ja, men känner du någon? Jag brukar alltid fråga det.
Nej, jag känner en Fred, men ingen Frej.
Nej, och inte Freja heller.
Nej.
Nej, nej. Då tackar jag dig så mycket. Vågar du ut idag då, Ingrid?
Det är halt, det är vansinnigt.
Jag vet, det är nog hemskt.
Så helst skulle man nog kanske stanna inne.
Ja, eller om man har en spark är väldigt bra.
Ja, grannen har spark har jag sett.
Mm.
Ja,
det är bra att hålla sig om man inte har rollator då.
Ja, just det.
Ja.
Ja.
Tack så mycket, ha
hej,
det bra.
Hej.
Då ska jag berätta lite grann om dagens program. Alldeles strax så kommer Anna Mäler in och kommer att ge oss lite råd om bland annat långresor och vad som gäller vid det och försäkringar och så. Sedan så kommer Marianne Minell och Gunnar Lidfelt. Ni har hört namnen förut. Det är ju Seniorradions radarpar nummer ett, skulle jag vilja utnämna dem till. Den här gången är det Kvarnparken som de kommer att berätta om. Andra timmen då intervjuar jag en kompis till min son som heter Manne Levai. Han är adopterad ifrån Indien och han kommer att berätta lite grann om hur det är att vara adopterad. Sedan så har vi som vanligt blues och den här gången är det bluesfestival ifrån Åmål. Och det är Louise Hofsten och Rita Engedalen. Ja, det och sedan all musik då. Och då vill jag berätta att all musik jag spelar sedan åtminstone ett år tillbaka, det är musik som jag får ifrån mina goda vänner. Och i det här fallet så är det ifrån Gunny Jonsson bland annat och Timo Heino. Ja, Det var det. Nu spelar vi God Bless the Child, Billie Holiday.
Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends crowding round the door. Spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
God bless the child that's got his own.
Välkommen in i studion, Anna Mäler. Du är en, jag höll på att säga, ja, känd kund är du. Du har varit här många gånger.
Ja, det har jag varit. Det är jätteroligt. Tack för att jag får komma.
Ja, vi är så tacksamma att du kommer och du är så uppdaterad jämt. Och det är rött och det är grönt och det är gult.
Ja, det är, jag har ju fusklappar här på bordet. Det är ju fall jag får hjärnsläpp. Det är ju inte så vanligt att jag får hjärnsläpp. Nej. Men ibland kan det hända och då måste jag lite backa upp. Men annars pratar jag ju ganska fritt med dig, Karin.
Ja, det gör du. Och ibland kommer jag med någon fråga som du kanske inte var förberedd på riktigt. Men för det mesta brukar du kunna. Ja, idag ska du prata om vad?
Ja, det är ju så här att det är väldigt många som åker på långsemester. Och då tänker jag alltså längre än 45 dagar. Man åker till Kanarieöarna eller Spanien och är borta ganska lång tid. Och varför jag tar upp det här, det är ju därför att det är väldigt viktigt att känna till att din reseförsäkring som finns i hemförsäkringen gäller bara i 45 dagar. Mm. Så händer det någonting och det har gått 45, då är du alltså helt oförsäkrad. Och så händer det någonting, du bryter foten, du tror att du har försäkring att du kommer hem, men det har du inte, va? Och det här är ett ganska vanligt problem. Vi får alltså frågor, klagomål, därför att de är så upprörda för försäkringen täcker inte. Nej, säger jag, tyvärr så måste du se om ditt försäkringsskydd innan du åker på en långresa, alltså mer än 45 dagar. Och det är så roligt, jag måste berätta, jag upptäckte det här i morse, för det här la jag ut på Facebook, Konsument Gästrikland har en Facebook-sida, så la jag ut att jag skulle vara här idag och vad jag skulle prata om. Och då är det en man som har skrivit, han är i Thailand och har skrivit att ja, och han är där i 60 dagar och han har köpt en extra tilläggsförsäkring. Och då fick jag skriva tillbaka och helt rätt, du gjorde rätt, ha en trevlig och säker resa. Det tyckte jag var jättekul hur man ser det här. Alltså han har gjort rätt, han har köpt en tilläggsförsäkring och det är det jag vill att man ska göra alltså.
Alltså om man är borta mer än 45 dagar,
då köper man en separat reseförsäkring.
Mm.
Och det är väldigt viktigt. För den här måste du köpa innan du far ut. Du kan inte göra det när du är till exempel i det andra landet och upptäcker det. Det kan du inte göra. Va? Utan det. Och sen har vi också försäkringar i betal- och kreditkort. Där ska du också titta vad har du för försäkringar. Mm. Sen är det väldigt vanligt då när man har kanske ett boende på ett annat land och sen far man iväg och så far man hem. Man kanske vill titta till brevlådan, kolla lite grann lägenheten och sen åker man tillbaka och då tror man att man har nya dagar. Och det har man inte heller, utan där måste man vara väldigt noga. Där finns det ofta en karens att du måste vara hemma i Sverige oftast i 30 dagar. Det finns försäkringsbolag som har 60 dagar. Så att du måste vara hemma i 30 dagar för att få nya 45 dagar.
Mm-hmm. Mm.
Och det här känner man ju som sagt var inte heller.
Är det vanligt
till
det här med pensionärer som bosätter sig i Spanien till exempel?
Väldigt vanligt. Ja, otroligt vanligt.
Jag vet ju det.
Ja, det är jättemånga.
Och där gäller inga andra speciella saker kring försäkringar.
Du ska ju ha din försäkring. Men, ja. Att har du köpt en tilläggsförsäkring så har du ju en försäkring för olycksfall då, som händer när du är där nere, om du skadar eller sånt här. Du ska ju alltid ha ditt sjukvårdskort med dig. Du har ju alltid rätt till en bassjukvård.
Mm.
Men jag menar, det kan ju hända att du behöver transport hem.
Mm. Det är ju det där. Det kan ju kosta 500 000. Ja.
Absolut, absolut. Och är du oförsäkrad, då får du betala det själv.
Mm.
Det ser vi ju bland anhöriga som är väldigt ledsna därför den man har avlidit utomlands.
Mm.
Så har du ingen försäkring, den döda har ingen försäkring. Det blir väldigt kostsamt.
Men du,
för dödsboet.
Är det tilläggsförsäkring också? Eller gäller det vanliga, under 45 dagar om det händer någonting?
Du är mycket bra skyddad under 45 dagar. Då har du en reseförsäkring i din hemförsäkring. Ja. Den täcker naturligtvis inte allt. Ska du liksom hoppa fallskärmshoppning och sånt här och dyka bland hajar, då måste man titta på lite mer tuffare försäkringar. Så innan du reser iväg måste du läsa dina försäkringsvillkor. Vad ingår i min försäkring? Man kan ringa sitt försäkringsbolag. Eller så ringer man något som heter Konsumenternas. Det är en oberoende. De jobbar precis som oss. Konsumentverket finns med. Och försäkringsbolagen, de ger vägledning i frågor oberoende vilken försäkringsförmedlare du har. Så man ska alltså kontrollera innan du åker. Det är det jag vill ha fått fram.
Ja.
Och det är ju väldigt vanligt då när man bor länge utomlands att man kanske åker hem på barnbarnets dop till exempel. Mm. Så tänker man, så åker jag tillbaka veckan efter.
Mm.
Då är man oförsäkrad.
Mm.
För du måste ha den här karren eller köpa en separat reseförsäkring. Det är det jag vill få in, va?
Mm.
Så du måste vara medveten om
försäkringsskyddet. Jag har en separat olycksfallsförsäkring. Mm. Är det...
Det får du titta.
Nödvändigt tycker du.
Du får titta vilka villkor det är. Hur försäkrad man är. Vad ingår? Alltså en olycksfallsförsäkring. Du kan ju ha lite granna i din hemförsäkring. Men ofta är den uttagen. Och sen ju äldre man blir, ju dyrare blir naturligtvis premien. Därför vi får ju större skador också när vi är äldre.
Mm.
Men jag kan inte ge vägledning i de olika försäkringarna.
Nej.
Utan jag menar, ni måste kolla själv. Ska ni åka iväg på en lång resa mer än 45 dagar?
Mm.
Ni måste kolla hemförsäkringen. Ska det vara längre, köpa en separat reseförsäkring.
Ja.
Sen är det ju, och så just det här med karenstiden vill jag prata om. Alltså det har jag tagit upp. Nu sammanfattar jag här.
Mm.
Men sen när man också glömmer ibland när man är utomlands. Det är ju till exempel att ditt bank-ID kanske upphör då när du är borta. Och då kan det bli lite tufft om ditt bank-ID har upphört när du är utomlands. Att kunna aktivera det igen. Fråga mig inte det, nu pratar vi tekniskt. Nej. Men ja, så är det. Det kan bli problem att förnya BankID. När
men
du
om man inte hur ska man göra man ska, om man inte har BankID?
Ja, nu tar vi först BankID. Ja, så okay. det jag vill säga är att ska du på långsemester, se till att BankID och bankdosa är up to date. Så att inte det liksom upphör att gälla när du är utomlands. Och sen att du då får sätta på autogiro.
Mm.
Det är ju många som glömmer hyran.
Mm.
Och så ligger ett räkningskrav när man kommer tillbaka. Mm. Därför man har inte bevakat sin post. Mm. Det är din skyldighet att göra.
Mm.
Så att det var liksom det på som också kan ha fallerat. Det här med att BankID upphör när man är på lång resa.
Ja, de flesta människor eller alla som åker på lång resa, de har väl BankID. Men jag tänker ändå, äldre människor, det är många som jag känner som inte har BankID.
Mm.
Då får det då bli får man, då på vanlig ju, telefon.
Alltså om du inte har BankID, då får du se till att du har betalt alla dina räkningar 60 dagar framåt innan du far. Man kan ju betala räkningar i förväg också. Mm. Det är ju det man får göra då, så att man skyddar sig så det inte blir en obehaglig överraskning när man kommer hem.
Ja.
Och sen tänker jag på det här med kontanter. Vi är ju väldigt digitala som är inne. Alltså många glömmer bort att det är väldigt många länder där man måste ha kontanter. Och att ditt bankkort fungerar inte. Va? Du måste ta med dig kontanter helt enkelt, lite granna. Och det jag också vill säga är att du ska ha två kort med dig. För det är till exempel att ha ett Visa-kort och ett Mastercard-kort. För det kan hända att det här landet du har, va? Och då har du ett Visa-kort. Och så tar de bara mot Mastercard. Va? Då kommer du inte åt dina pengar. Så att det är ju väldigt bra att ha två kort då, så att säga. Men inte ha bägge två korten i din plånbok. För blir du bestulen då så försvinner ju bägge korten naturligtvis. Så att du separerar. Va? Så att du har backup då.
Mm.
Om du ska handla. Att du kan komma åt dina kontanter. Så det är ju något som vi också rekommenderar. Två olika kort. Och då kan man ju jämföra de här korterna. Så att man ser till att det är låga valuta på slag och låga uttagningsavgifter. För de kan också vara ganska höga på banken när man då växlar utomlands. Och då brukar man, ett generellt råd är ju oftast i slutändan så är det billigast att välja den lokala valutan när man handlar utomlands. För ofta får man ju frågan om man ska ha i svensk valuta eller euro eller vad man vill ha. Va? Det beror på vad man är. Men alltså man oftast, självklart kan det finnas något undantag, men oftast så tjänar man i slutändan på att välja den lokala valutan.
Mm. Du, jag var i Österrike för 2 år sedan, när det börjar bli nu 1,5. Där blev jag oerhört förvånad över att där skulle man betala med kontanter nästan överallt. Ja.
Och det här känner många inte till helt enkelt. För vi blir ju hemmablinda. Åh, så här är det i Sverige. Då tar vi för givet att det är så här i hela världen. Och så är det inte. Det är väldigt viktigt att veta det.
Ja, ska vi ta nästa punkt?
Ja, då har vi. Då tänker jag släppa det här med resor, om det går bra.
Ja, det gör vi.
Så går vi in på, jag brukar alltid ha 2 grejer.
Ja,
men kan jag kan sammanfatta. I alla fall, vi sammanfattar resor.
Ja.
Kontrollera ditt försäkringsskydd innan du reser. Och det glömde jag säga. Du ska också beställa ett resebevis från ditt försäkringsbolag. För där har du alla telefonnummer och sånt där när du behöver få kontakt.
Mm.
Förnya ditt BankID. Och så är det bra att spara alla viktiga telefonnummer. Kanske på en papperslapp som ligger i resväskan. Ifall din mobil går sönder. Så att du kan ringa. Mm. Många tar ju för givet att mobilen alltid funkar utomlands och det gör den inte heller.
Men resebevis menar du från försäkringsbolaget?
Ja, att du har rätt, att du är rätt försäkrad. Ja. Det beror på vilket land du är. I många länder, och då måste du visa att du är försäkrad, annars får du inte komma in på sjukhuset. Hårt draget. Ja. Okej, då släpper vi resor och nu tänker jag gå in på det här med bluff-sms. Har du fått något bluff-sms, Karin?
Ganska mycket som jag bara tar bort.
Ja, precis. Mm. Nu, alltså vi har ju en fantastisk teknik och fråga mig inte hur man gör. Jag är ingen tekniker. Men vi har ju något som heter telekområdgivarna. Det är ju, det ligger Konsumentverket med och så ligger de här stora telekomägarna har ett samarbete och de ger opartisk information och så jobbar de ju förebyggande. Hur ska vi få stopp på det här? Och nu har man kommit på en teknisk lösning hur vi konsumenter kan göra. För att det är ju de stora telekomägarna som äger masterna. Och sen de här småfjuttarna, småföretagen, köper ju utrymme i den här stora masten.
Okay.
Så det är ju den stora ägaren som bestämmer över innehållet. Och får man då master som är bluff-sms, då kan man nu skicka det till mastägaren. Det låter jätte... jag ska gå igenom det.
Ja, du
ska
ju...
Ja, men det är ganska roligt. Det är nytt. Klicka naturligtvis inte på länken som kommer. Blir du minsta osäker så ska man ju alltid avvakta. Står det att du väntar ett paket på posten, då måste du fundera, väntar jag ett paket på posten? Tryck inte direkt. Alla de här, ni vet hur de ser ut. Men då ska man göra så här. Då kan man vidarebefordra det här. Man öppnar det inte, utan man trycker på vidarebefordra. Och då finns det ett kortnummer. För du vet, alla mobiler så finns det ju under varje siffra så finns det ju 3 bokstäver. Det vet du på. Och då finns det ett kortnummer som man vidarebefordrar det här sms:et till. Och då är det 7726. Det är jättekonstigt. Man tänker, hur kan man ha valt det? Jo, 7:an står för S. Och sen under 7:an har vi även P. SP. Och under 2:an finns A1. Och under 6:an finns M1. Så då blir det spam.
Ja.
Och då vidarebefordrar man och skriver man bara 7726 och så skickar man iväg det. Då får mastägaren reda på det här. Då kan de ju äntligen få reda på hur bluff-sms'en ser ut. Och då är det deras skyldighet att börja sanera innehållet helt enkelt. För då kan de ju börja... I slutändan kan de ju få väg då den, för de måste ju sälja enligt andra lagar, måste de sälja utrymme till andra telekomleverantörer. Men missköter sig telekomleverantören och är det kriminellt och allt det här, då har de ju inte rätt att vara där.
Va?
Och det är ju det här att vi medborgare, vi konsumenter, vi måste ju rapportera, annars vet ju inte myndigheterna om det här. Så det är därför jag tycker det här var en väldigt bra nyhet. Så kom ihåg, spam.
Mycket bra.
7726. Tryck bara på vidarebefordra och sen är du i världen.
Åh, vad bra. Alltså det här har jag antecknat med stora bokstäver och siffror. Gör det ni också, kära lyssnare. Vi får tacka Anna Mäler. Vi hade 12 minuter på oss och de är slut redan och tyvärr.
Ja.
Men du kommer ju igen.
Jag kommer igen.
Tack och lov om 3 veckor. Då är det nya frågor. Tack så hemskt mycket. Nu ska vi lyssna på Flyga som en ripa med Hoja.
Jag har stått och dansat på logen, jag har surfat på internet, kan vara det värsta jag sett. Men en sak det har jag kvar, som jag tänkt på i många dagar. Det är en gammal dröm, att segla ovan snön. Folk som skrattade när jag på gården flaxade, och det snackades vilt på byn att jag aldrig skulle komma till skyn. Nu står det med mössan i handen, det bara svär och sparkar i sanden. Alla ni som tvekade, ni fick ej det ni letade. Visst kan det hända att man faller ner, men man får stiga upp och bara ge. Ja, det som ett säger ju att det går. Jag smäcker vinden som en meteor. Aj, 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 aj.
Reklam.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu ska vi lyssna till Lars Winnerbäck, något som verkligen är bra. Jag blev uppmanad att lyssna på texten, så nu ska jag, både jag och ni lyssnare, göra det, tycker jag.
Kände stora tunga moln och väderkvarnar blekna. Hela golfströmmen kändes som den vände. Och jag var inte ens ett barn, jag var inte ens en man. Jag var mer som konfetti. Kändes mer som en rocklåt, som en stulen Chevrolet med en Springsteen-kassett.
Något som verkligen är bra, något som verkligen är bra, något som verkligen är bra,
något som verkligen är bra. Res en majstång i vår, hör klockorna ringer. Snart rullar lastbilsflaken fram igen. Hälsa hösten, den ska passa sig. Och drömmen, den ska jaga dig. Hälsa styrkan och modet som finns i dig.
inte går att köpa. Knappt går att beskriva. Något som några bara har.
Det var mycket som verkligen var bra, men det var mera vardagliga saker. Ja, nu så kommer radaparet Marianne Minell och Gunnar Lidfelt och de ska prata om Kvarnparken.
Varför heter det Kvarnparken?
Ja, det är en bra fråga. Den döptes till Kvarnparken i samband med att Kvarnbron byggdes, för då skar man ju av den här delen av Stadsträdgården och det blev liksom en särskild park och så döpte man den till Kvarnparken. Och det berodde på att här fanns det en gång i tiden en mycket stor kvarnbyggnad i 3-4 till och med kanske en femte våning, en stor tegelkoloss som låg nere vid ån och gränslade den här kvarnrännan. Som fanns här sen gammalt egentligen. Alltså. Men det är alltså den kvarnen, den kallas också för Västra kvarnen. Det är den kvarnen som har gett namn åt parken och kanske till lite fler saker runt omkring.
Fanns den här kvarnen vid den här skulpturen här
ja,
nere?
Ja, det kan man väl säga. Ungefär där, vad heter den, Nilens Auroras födelse. Där den står, ungefär där så fanns den här mycket stora anläggningen som revs då tror jag 1966.
Hur går det till i kommunen när man ger namn till olika platser? Så där, finns det någon kommitté eller?
Ja, det finns en kommitté. De har varit lite olika under årens lopp, men dels har varit engagerade politiker som har suttit i den här kommittén och sen har man biträtts av kanske framförallt stadsingenjören och kanske också någon fler med språkvetare också som har funnits med i sammanhanget. Och då kan det komma in förslag från allmänheten, men det kan också vara så att man överhuvudtaget inventerar platsen och ser om det finns någonting att ta fasta på i samband med att man ger en plats ett namn.
Och då valde man att det var Kvarnparken där här skulle
heta? I det här fallet valde man Kvarnparken just för att manifestera så att säga, och påminna om den här gamla kvarnen som fanns här förut.
Idag så är det ju en väldigt trevlig yta, den är inte så stor.
Nej, den är inte så stor. Jag tror knappt en hektar, kanske till och med mindre än så, beroende på hur man räknar. Det sträcker sig mellan Nygatan här i norr och ner till ån här i söder. Och den är ju uppdelad, det är en gång- och cykelvägar som korsar den också. Och det är väldigt frekventerade vägar, dels som från centrum cyklar bort till sjukhuset och vidare. Och dels de som ska till högskolan, både gående och cyklister. Så det är väldigt frekvent område. Mm.
Har den här varit utsatt för något av sig hot så att man kanske ville bygga på den här platsen eller så?
Ja, det är bra att du påminner om det. Det är för att innan konserthuset hamnade där det nu ligger, det som ersatte ett gammalt badhus, så fanns det en idé att bygga ett ganska stort konserthus just på den här platsen. Men jag tycker inte att det var en bra idé. Det var i och för sig ett stiligt koncept. Jag tror att det var en studerande på Tekniska högskolan som gjorde det som ett examensarbete. Han fick det säkert godkänt. Men som sagt, det var väl ändå att inte den här platsen blev ockuperad av ett sånt hus.
Det är ju inte så mycket aktiviteter i den här parken, men när det fanns en graffitivägg här för ett antal år sedan.
Ja, just det. Och det var väl ganska roligt tyckte jag att man kunde sätta upp en sån vägg så att folk fick avreagera sig och måla vad de tyckte. Sen togs den bort. Det var några år sedan.
Ja, det var det. Ja. Det var väldigt värdefull konst, ja, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att det var någon som var värderad till 1 miljon, tror jag. Ja. Ett konstverk. Men det var ingen som målade på det där.
Nej. Nej. Men som sagt, jag tycker att nu finns det just nu ingen sån vägg. Det fanns ju runt det blivande biblioteket. Alltså.
Ja,
och sen fanns det också på museets tomt.
Ja,
men mer sånt tycker jag skulle berika kulturlivet här i stan. Mm,
kanske en kontrast till den här Gustav Vasa-skulpturen.
Ja, eller kontrast, eller pangdang kanske man kan säga i så fall. Den är ju lite intressant egentligen. Den tillkom tror jag redan 1924, men stod då inte från början där den nu står i det nordöstra hörnet. Utan den flyttades ju dit i samband med att man byggde Kvarnbron.
Mm. Vem är det som har gjort den?
Ja, det är en Gävle konstnär. Skulptris. Hon heter Ida Matton, tillhörde släkten Matton och var mycket begåvad och utbildade sig i Paris kring förra sekelskiftet och har gjort en hel del väldigt fina skulpturer. Hon var mycket uppburen som konstnär. Det finns till exempel på gamla kyrkogården en hel del verk av henne i anslutning till de olika gravvårdarna. Gå dit och titta på hennes verk där också. Men som sagt, den här skulpturen och Gustav Vasa, det är väl kanske den förnämsta av henne som vi har här i Gävle.
Den är ju lite undanskymd och det är ju insändare som har skrivit att de tycker att de skulle flytta den här skulpturen. Så den kom lite närmare bron här så folk skulle se den.
Jo, det kan ligga någonting i det naturligtvis för att den står i ett hörn där och det är inte så frekvent att man tittar på den där. Men ja, nu står den ju där. Vi får se vad framtiden säger och vad folk tycker och om det finns tillräckligt incitament för att flytta den.
Men den här platsen tillhörde den stadsträdgården tidigare?
Ja, den tillhörde stadsträdgården för man kan säga att den började ju här och sträckte sig sen västeröver utefter Gavleån och ut mot Bolognerskogen.
Ja, det finns intressanta byggnader här runt om.
Ja, det gör det.
Vi kanske ska prata om dem. Och jag tänker på det här äldre husen som ligger där vid Heliga Trefaldighet.
Ja, de är väldigt fina. De ligger vid Kyrkogatan där. Och de finns kvar sen tiden före 1869 års brand. Alltså kyrkan klarade sig trots att det fanns ett kärat trätak av kyrkspån. Och trots det så klarade sig kyrkan från branden. Men också den här bebyggelsen som är ute efter Kyrkogatan. Och det överhuvudtaget så är det historiskt intressant, för det kan man säga som stadsbyggnadsmönster så är det en rest ifrån medeltiden.
Det får man tänka.
Husen är
på
inte
det.
Så gamla naturligtvis.
Nej, jag förstår. Men den här kyrkan har inte alltid sett ut så, Heliga Trefaldighet. Utan den har haft ett separat klockstapel, va?
Ja, så är det uttaget. Kyrkan är ju väldigt intressant i många avseenden. Mycket har ju skrivits om kyrkan och dess historia. Men från början så fanns det ju inte ett kyrktorn, utan det fanns en kyrkobyggnad, en treskeppig kyrkobyggnad på platsen. Som för övrigt ersatte en äldre stenkyrka från sen medeltid. Mm. Men som sagt, det fanns inget kyrktorn, och då fanns det istället en klockstapel. Och den låg i det, ska vi säga, nordöstra hörnet, kan man säga, bortom kyrkan. Det är därför som det heter Stapeltorgsgatan. Det är alltså för att man ska påminnas om att det fanns en sån klockstapel en gång i tiden. Men sen så kompletterades kyrkan med det här tornet. Och det är från sent, jag tror det är från 1790. Själva kyrkan är från 1680-talet. Mm. Men kyrktornet kom till långt senare. Det var en stadsbyggmästare på Sätt som fick uppdraget att bygga den här. Mm. Sen är det konstruktivt lite intressant, för att kyrkan har ju vilat på lösan sand, som det heter i Bibeln. Det är därför som man har förstärkt kyrkan invändigt med dragstag, för att väggarna lutar, och med så kallade stödpelare, kontreforer som det heter, på utsidan för att hålla ihop kyrkobyggnaden. Mm.
Om vi fortsätter att titta här så ser vi det stora tegelhuset här som är en famn ut mot Kvarnparken.
Det heter Kvarteret Skrivaren. Och det har inte en kyrklig koppling, men jag kan inte den historien helt och hållet. Men här fanns det ett kvarter med fyra fastigheter från tiden efter branden. Och här i ett av de där husen så där föddes den blivande storbyggmästaren Olle Engqvist. Och när han sen så kom på grön kvist, då tog han sig för att han köpte in samtliga fastigheter i det här kvarteret, och så revs alltihopa och så byggdes det här ganska stiliga komplexet som öppnar sig just mot Kvarnparken.
Mm. Ja, det är som en fan. Ja. Och den här mannen, han har ju blivit väldigt omtalad nu, både i tidningar och det har varit föredrag om
honom. Till och med att det finns en bok skriven om storbyggmästaren Olle Engqvist. Ja. Han var ju både en väldigt ekonomiskt inriktad byggmästare, men också fylld av ambitioner och konstnärliga ideal, så att han anlitade de bästa arkitekter för det här. Och den som har ritat det här komplexet heter Nils Einar Eriksson, och det är också han som har ritat konserthuset i Göteborg.
Det ser man.
Ja.
Men om man tittar på den här platsen, vi brukar alltid utvärdera vad vi tycker och sådär. Någon skylt finns ju inte här.
Det finns ingen skylt som berättar om Kvarnparken och Kvarnparkens historia. Och det brukar vi ju efterlysa i många sammanhang. Mer sånt, jag hoppas att det kommer.
Ja, men sen har vi någonting som vi inte vill ha här, va? De här...
Ja, de där sopkärlen, de blåa burkarna som står där lite strategiskt placerade i förhoppning att folk ska kasta saker när man passerar. Jag tycker de kunde stå någon annanstans, inte precis vid utsikten ner mot ån. De är lite malplacerade, tycker jag.
Mm, ja, det tycker jag också. Men sen har du också en tanke att man skulle markera när man går in i stadsträdgården.
Ja,
med någon portal eller så.
Ja, precis. Det där är en idé som har funnits i många sammanhang när det gäller parker i städer. Att man ska också markera hur man tar sig in i parken. Det finns faktiskt borta vid Västra vägen i höjd med sjukhuset. Då finns det ju en sån portal som berättar att man kommer in i Bolognerskogen. Men det kunde finnas en här också. Nu kommer man ju under Kvarnbron och så sen kommer man ju vidare in i stadsträdgården. Men man kunde markera det på en slags manifestation att nu träder jag in i stadsträdgården. Mm. Mer sånt, tycker jag.
Men då skulle jag vilja fråga, varför heter det stadsträdgården? För att det är många som tänker att nu kommer jag in i Bolognerskogen.
Ja, det är för att Bolognerskogen som begrepp, det fanns ju inte från början, utan stadsträdgården, det var det här första partiet som man anlade till och med i slutet av 1700-talet. Och det hörde till den tidens stadsbyggnadsidéer att man skulle komplettera städerna med allmänna parker. Det fanns ju inte tidigare parker överhuvudtaget i städer, utan det var ju privata anläggningar ofta. Men så kom det där med stadsträdgårdar, och det här är en av de första här i Sverige, kan man säga. Så man tog intryck av idéerna ner från kontinenten, och så ville man ha en stadsträdgård där borgerskapet skulle kunna flanera på söndag eftermiddagarna och visa upp sig för varandra.
Men det kan man göra idag också.
Det kan man göra idag också.
Thank you. Ja, det var Koppången med Orsa spelmän. Och jag som säger det, det är Gunny Jonsson. Jag sitter ju här i teknikrummet och tänkte servera ett boktips. Det är nämligen så att jag har läst Johan Theorin. Och han skriver så jättebra. Han skriver om Öland. Det kanske är många som känner till honom. Han har skrivit Skumtimmen. Och det fortsattes med Nattfåk, Blodläge, Rörgast och Benvittring. Alla ord kommer från begrepp på Öland. Och den här boken heter Ristmärken. Och den är uppdelad i korta kapitel. Dels under andra världskriget, den varma, heta sommaren 1940. Och så i början av 2000-talet. Och då med de återkommande romanfigurerna Järlof Davidsson. Han är en 86-årig ölänning som numera bor på ett äldreboende i Borgholm. Han vet det mesta om Öland och dess historia. Och så har han en yngre släkting som heter Tilda Davidsson. Hon är polisinspektör på Öland. Och hon har en yngre kollega som heter Amor. Och han är också framträdande i romanen. Som alltså börjar 1940. När vi får följa några soldater som blivit inkallade att hålla vakt och gräva ett dike över en myr i närheten av ett hus. Och det huset har stor roll för den kommande berättelsen. För polisinspektör Tilda Davidsson, hon är höggravid. När hon går in för att hjälpa en knivhuggen kollega i den mörka kustgården på norra Öland. På övervåningen hittar hon ett äldre par, döda i en dubbelsäng. Tildas gamle släkting Gerlof minns att den isolerade gården ligger intill ett av andra världskrigets mest hemliga försvarsprojekt. Gradvis förstår Gerlof att de gåtfulla dödsfall som drabbade soldaterna inte är glömda och att en mördare från det förgångna fortfarande går lös. Så stegras då berättelsen undan för undan och läsaren kan hitta trådar och knyta ihop. Det här är verkligen en pusseldeckare som delvis bygger på sanna historier, för den där försvarsprojektet, det har tydligen funnits. Men jag ska också, det var alltså Johan Theorin med Ristmärken. Men jag måste också puffa på en bok som jag vann på ett boklotteri när jag var i Hille bibliotek. Och Titti Schultz var där och pratade böcker. Då vann jag en bok av Jan Gradvall. Ni vet han som sitter där i mitten i postkodslotteriet och är liksom en chans som man kan ta med Titti Schultz och Jan Gradvall bland annat. Han är väldigt bra. Det han inte vet om Nöjen och dess historia, det vet nog ingen. Och han har skrivit en bok om ABBA som han kallar för Vemod Undercover. Och han citerar bland annat Benny Andersson som säger så här: även de gladaste låtarna är vemodiga i grunden. Vi gjorde Vemod Undercover. Och sen är det ju väldigt många anekdoter och så. Och den här boken, den ska Jan Gradvall prata om på Stadsbiblioteket i Gävle den 27 februari klockan 19 på kvällen. Det är ju långt dit, men är ni sugna så är det ju ett bra tips. Ja, det var det jag hade. Nu blir det lite prat ifrån sponsorer.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien händer här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kayat också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Ja, lyssna på vad Mats säger. Hör av dig till oss, säger han. Om man har något roligt att berätta, då är du välkommen till Seniorradion. Nu ska jag spela sista lossningen ikväll med Södra Norrlands Coast Country Cowboys. Det är Timo som önskar den.
Körde däck från Göteborg till Gällivare gruva. Tömde en container i Lysekil. Lasta timmer på en skogsväg i småländska skogar. Den ena dagen är aldrig den andra lik. Lossa hela lasten vid Moheda sågverk. En övernattning i Upplandsbro. Stanna i Hudiksvall och tanka lite diesel. Sen raka vägen ner till Tunnelbro. Jag rullar på genom snörutan. Jag rullar på en landsvägsrebell. Jag rullar på längs en tunnel väg. Till ett brobygge i Kalix. Farligt gods på väg till Askersund. Vägen ligger tom och öde vid Haparanda. Men det är stopp i Svinesund.
väg mot Moliden med en ställverkscontainer. En pannbiff på Highway Hotel. En timme bil försvinner ensam i mörkret mot sista lossningen i kväll. Jag rullar på genom snörutan. Jag rullar på en landsvägsrebell.
Det var lite lokalt där också med Hudiksvall med mera. Nu kommer ett inslag med en intervju som jag har gjort med Manne Levay.
Jag sitter här i mitt eget vardagsrum och Manne har kommit på besök. Jag ska prata lite grann med honom om adoption. Hej Manne.
Hej Karin.
Du är adopterad. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var 2 år gammal.
Och då hamnade du någonstans i, vad var det, Skåne?
Ja, jag har varit adopterad till Lund i Skåne.
Och du är fortfarande kvar i Sverige. Och det är det vi ska prata om, hur det är att vara adopterad i Sverige. Men först, du är idag hur gammal?
45 år.
Och du är uppväxt ner i Skåne men har flyttat till Gävle.
Ja, jag började resan i Skåne i Lund då, som sagt. Sen när jag var 23 så flyttade jag till Eskilstuna för att plugga till sjuksköterska. När jag var klar där flyttade jag till Stockholm, jobbade där något år. Och sen så hamnade jag i Gävle till slut.
Och här arbetar du nu som sjuksköterska?
Ja, på olika ställen här i Gävle och med omnejd.
Manne, du kommer ifrån, vilket land kommer du ifrån?
Från Indien.
Har du varit tillbaka där någon gång?
Jag var där när jag var 16 år och var nere i ungefär 5 veckor. Det var enda gången.
Jaha, var du där tillsammans med din mamma?
Ja, precis. Hon tog med mig ner för att hon ville visa varifrån jag kom så att jag skulle få en förståelse för och ha något minne.
Ja, och hur var den resan?
När jag var 16, då var det ju väldigt speciellt med tanke på att jag precis hade träffat min första tjej, så jag saknade henne jättemycket, så den resan var inte så bra. Jag ville bara hem därifrån faktiskt. Och när man är 16 så har man så mycket andra saker och funderingar att tänka på, så det är svårt att ta in allting när man är där nere. Men vi åkte runt i, som sagt, 5 veckor och tittade på massa tempel och massa kultur, ja, olika sevärdheter. Och det som slog mig mycket där nere, det var att jag gick ner väldigt mycket i vikt, för jag gillar inte deras mat där nere. Det kommer jag ihåg också.
Den är väldigt kryddig, eller hur?
Jag tyckte inte stark. Den var god överhuvudtaget. Det var bara kyckling, kyckling, kyckling. Nej. Nej, jag tyckte inte maten var så jättebra. Och sen så var det mycket kulturkrockar där nere också. Jag ser ju ut som en kommer från Indien, självklart. Men då är det ju så att då pratar ju folk med mig som en indier, och så förstår jag ingenting, och så blir de arga på mig för att jag inte svarar dem. Så då var det väldigt jobbigt, tyckte jag. Och de tyckte säkert att jag var ohövlig.
Jag har ju två pojkar som är från Sri Lanka, och de har samma erfarenhet, tror jag.
Sen en gång, som en annan sak som jag kan berätta, det var när vi skulle åka buss. Här i Sverige så får ju alla, både män och kvinnor, sitta vart de vill. Så är det inte i Indien, fick jag ju lära mig den hårda vägen. Vi kom upp på bussen, det fanns två platser, en på vardera sida. Och självklart så valde jag fel sida, så jag satte mig på den kvinnliga sidan. Och hon, min mamma, satte sig på den manliga sidan. Och då var det, då började de skälla på mig på, jag tror det är tamil. Och jag förstod ju ingenting, och då var de ju ännu argare. Till slut så förstod jag vad jag hade gjort för fel, så att säga. Så då var det ju bara att flytta på sig, så löste det sig. Men ja, men när man är 16 så tar man ju illa vid sig för det minsta lilla, kändes det som.
Ja, ja, i Sri Lanka är det ju så att det är alltid en plats ledig för buddhister. Det är en annan liten egenhet i Sri Lanka då. Och där fick man ju absolut inte sätta sig. Så jag har också gjort det felet utan att jag visste om det första gången jag var i Sri Lanka.
Ja, det. Man gör sina fel. Det är så.
Men i Indien så är det ju inte buddhismen, utan där är det ju hinduismen just. Hur är det med religion för dig? Är det en viktig fråga?
Nej, faktiskt inte. Inte alls. Det är inget jag lägger så stor vikt vid.
Och nu så är du 45 år.
Ja, 45, ja, precis.
Ja, just det. Då har du växt upp i det här samhället i Sverige. Hur tycker du att samhället har förändrats från den här tiden när du kom till Sverige till nu?
Ja, när jag började och började min skola som 7-åring i första klass då i Lund, då var jag den enda den enda som inte var vit och ljushyad. Nu för tiden så är det ju väldigt blandat, mycket mer blandat i klasserna. Det är väl det som jag har märkt när mina barn har varit i skolan jämfört med när jag gick i skolan. Samhället för övrigt har väl förändrats genom att det har blivit mycket mer öppet än vad det var tidigare här i Sverige, tror jag i alla fall. Min mamma kommer ju från Ungern. Ja, och hon tog med mig till Ungern flera gånger. Och när jag var liten, det var hemska resor ner till Ungern, för de var väldigt främlingsfientliga där nere på 70-80-talet i alla fall. Sen vet jag inte hur det har varit nu, för nu har jag inte varit nere på jättelänge, men jag kan tänka mig att det kanske inte har ändrats allt för mycket.
Hade du dina morföräldrar i Ungern?
Nej, de hade dött då. Så mamma hade bara en bror där nere i Ungern.
Okej, okay. Så du fick ingen närmare kontakt med någon släkting till din mamma?
Nej.
Hörde du, vad skulle du säga vad det är för positivt med att vara adopterad, eller om det är något negativt? Kan du tänka dig in i situationen om du inte skulle vara adopterad?
Svår fråga. Jag tror det är både positivt och negativt. Sen beror det på vilket man fokuserar på som person. Jag tycker utifrån mitt perspektiv att vara adopterad, det ger ju en möjlighet som du aldrig kommer få från ditt adoptivland, som jag tror på. För i Sverige så har alla samma möjligheter att gå i skolan och få ett jobb och bli något. Medan i Indien eller ja, Kina eller något annat land, där så är du fattig så kommer du förbli fattig. Så här får du en möjlighet att bli någonting.
I Indien, när du var där som 16-åring, besökte ni det barnhem du kom ifrån?
Ja, det gjorde vi. Vi besökte barnhemmet och ja, de visade runt där. Och så berättade de att de skulle utbilda en till något yrke när man växte upp, så att säga, där nere. Men det vet jag inte om de skulle göra, men det var det de sa i alla fall. Så.
Ja. Hur stort var det barnhemmet, vet du, på ett ungefär?
Nej, tyvärr, jag kommer inte ihåg det. Nej. Det var så länge sedan. Så.
Nej. Och du var ju som sagt var i en annan värld då, för att du längtade ju bara hem till din flickvän.
Mm, precis.
Ja, men om vi ska runda av det här lite grann. Vad tänker du kring det här med adoption? Tänker du på det ofta?
Förut innan jag hade mina, eller förut innan när jag inte hade några barn, då tänkte jag att jag kanske skulle adoptera själv också för att ge en annan människa en samma möjlighet som jag själv har. Men nu så tror jag det är lite för sent för min del. Men jag tror på att adoption är bra för att ge andra människor möjligheter att få ett bättre liv.
Ja. Ja, men tack så hemskt mycket för att du ville ställa upp på det här.
Det var så lite så.
Ja, hej. Äntligen blev det dags att åka till Åmål. Man märkte direkt att till Åmål kommer man tillbaka när man väl har varit där en gång. Och iklädd min jacka med loggan från Notodden hälsades jag välkommen till Sverige vid torsdagens Blues Night i den gamla kyrkobyggnaden. Av programlayouten och scenbeteckningarna framgick det klart att inga ingenjörer hade medverkat vid uppläggningen. Konsekvent terminologi saknades och inledningsvis fick man gissa sig till vad som var vilken scen. På fredagen avlöste gatumusikanterna varandra på torget, gågatan och fisketorget. Kvällens stora konsert ägde rum i Blues Arena som i mångt och mycket påminner om Hovigs hangar i Notodden. Men läktaren var för långt placerad från scenen och ville man inte stå och trängas framme vid scenkanten blev avståndet för stort. Konserten inleddes starkt av Solid Zoo Band, så tog Louise Hofsten över scenen. Jag minns henne från rollen som Big Mama Thornton i Marika Lagerkrans föreställning Ung Rebell, rockens kvinnor på Skalateatern i Stockholm i början av 2000-talet. Nu var hon märkt av sin sjukdom. Hon fick hjälpas på och av scenen. Men vilken show hon gav och bjöd på. Vilken fantastisk artist. Vi ska höra henne i I'll Get By. Jazz. Efter Louise framträdande kändes det lite som att Chinelli Brothers från England, trots mycket högklass, inte riktigt ledde upp till nivån. Och när den onekligen superskickliga gitarristen Walter Trout och hans son Jon tog över scenen med ett långt instrumentalstycke på sin elgitarr, kändes det inte som om de spelade för publiken utan för sig själva. Och vi tyckte det kunde vara dags att lämna konserten för kvällen. Lördagen gick i gatumusikens tecken och på kvällen uppträdde Rita Engedalen i bluesarenan. Jag hade avsett att ge henne ett USB-minne med det program om henne jag gjorde i våras. Men det fanns inte utrymme för det, så det fick vänta till söndagens gospel- och blues-sektion i Kulturmagasinet. Där hon delade tiden på scen med Miriam Mandapira från Zimbabwe och hennes starka danska kompgrupp The Soul Family. Men vi ska höra Rita i en klassiker från hennes första album, Hear My Song, och det blir Trouble in Mind av Richard M. Jones.
Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always.
Cause that sun
is gonna shine
in my back door someday.
Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always. Cause that sun is gonna shine on my back door someday. Now all your man's the same, but now I'm old enough to change my name. Lord, that sun gonna shine on my back door someday. I'm gonna lay my head on that lonesome railroad line and let the 219 ease my troubled mind. Ooh, oh, I'm blue, but I won't be blue always. That's when gonna come and blow my blues away.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Jaha, nu är det dags. Här sitter jag och tycker att jag kan göra någonting annat än att hälsa er välkomna, panelen. Ni är så välkomna.
Tack.
Vilka är det som är här då? Det är...
Ja, Conny Persson.
Kikki Larsson.
Bosanna Marzynski.
Ja, och vi ska börja med att läsa en dikt som Barbro Solbe har skrivit i Gefle Dagblad. Och så ska vi prata lite grann om vad innehållet är. Mm. Det är Kikki som är utsedd som läsare.
Ja, och jag ska försöka att läsa med inlevelse. Gefle på vers inför 2024. Gefle, kan det kanske bli en ny tradition här i staden att bjuda kajorna på julbord i rådhusplanaden? Alla kommuner vill ju gärna ha turister, så då gäller det att inte visa allt för många brister. När kommunen valt som slogan välkommen ombord och sen dumpar sina båtar, står den då vid sitt ord. Om fontänerna sommartid står utan vatten, blir det då till fördel för den kommunala skatten? Om man svalt något giftigt eller armen är bruten, om man kanske fått ett allvarligt slag över truten, ska man då nödgas vänta i kylan vid akuten utan hjälpas in till sakkunnig vård på minuten? Om liknande frågor har jag gjort dig nyfiken, kan du engagera dig i lokalpolitiken? Jag hoppas det ej händer innan jag dör att AI-tekniken ersätter en kulturredaktör.
Ja.
Du var... Tack Barbro Solbe.
Ja. Det var jättebra. Mm.
Ja, den är ju så jättebra. Jag klippte genast ut den. Först satte jag ut den på väggen, men så kom jag på det här är ju väldigt bra utgångsläge för att prata i panelen. Man kan ju ta bit för bit här, men jag vet inte, var börjar vi, Conny?
Ja, det är svårt att säga. För det första, hur man räknar i en kommun, vad som är viktigt egentligen. Det här med, man kan ju bara gå tillbaka till båtarna som har försvunnit, alltså Brigärda och mycket annat och sånt där man räknar, bara kostnader, va? De är fullständigt infantila, alltså, för att det är ju intäkter man får med turister och med folk som besöker, och att det faktiskt är ett besöksmål.
Conny, ja. Jag har suttit i fullmäktige och Gefle kommun vill inte ha turister.
Har de sagt det?
Ja.
Nej.
Men för vi frågade så att det var för... Ja, rent ut. Jag nämner inte vem som sa det. Men det var så här att man flyttade ju turistbyrån ifrån Drottninggatan.
Ja.
Ända ut långt bort i Alderholmen. Mm. Där det satt några helt inkompetenta brudar, som jag kallar dem för, som inte visste någonting. Och folk hittar ju inte dit. Mm. Och då nämnde jag det här gånger flera. Men vadå turismen? Det är väl inget viktigt?
Men vi har Almagrundet kvar, skulle jag säga.
Ja, Almagrundet är kvar.
Det blev ju räddat också.
Ja. Tack och lov så var det nu någon med lite pengar som sponsrade det.
Ja.
Det var inte som med Brigadierna som de sålde till ett par skojar i finansbranschen, här i Gefle, par gammal bilskojar och sånt där som hade stora bilindustrier och
så
reportage.
Till Finland, va?
Till Finland, och nu är det ju sänkt, vet, i ram, så att det är fruktansvärt.
Men, ja, hörde jag rätt och läste jag rätt om det där? Är det verkligen sant att den är sänkt?
Ja, den är uppstuckad, alltså, som bit för bit.
Det är inget kvar av den.
Som en julskinka.
Ja. Nej, men det är mycket annat sådär. Man
Nej, men det är inte sant, liksom.
Här har man egentligen, alltså i Gefle har man ju fantastiska möjligheter, liksom, man då visa upp. Man har Jag menar egentligen, nu är järnvägsmuseet under ombyggnad, men järnvägsmuseet, fängelsemuseet, ja. Man har ju liksom...
Vanliga museet.
Vanliga museet.
Ja. Gävleborgs.
Ja visst, ja, men jag... alla skulpturer
ja. Här i stan. Och hela Norrlandet. Det var ett par som jag träffade, de gick ju in på Civi Shop som en liten butik som ligger på Drottninggatan. Mm. För... Ja, men vad hade turistbyrån tagit vägen? Mm. Och min väninna då som äger den där lilla butiken, hon hade ju då varit in och hämtat förut broschyrer. Så hon blev ju som en liten turistbyrå där. Och, hon.
Ja, just
det. Och då hade de några hade varit ner då på turistbyrån och frågat, vad kan man äta ute på det där Norrlandet? Nej, där finns det ingenstans att äta.
Men nu ska ju turistbyrån installeras i Agnes kulturhus. Mm. Fan trott.
Hoppas ja. Att de har kompetent personal också då.
Det är nog obemannat.
Ja.
Nej, men... man behöver ju ofta när man slår upp de här Gud, tjocka turistbroschyrerna som delas ut överallt va. Då är det ett landskap som nästan är osynligt, åtminstone en kommun, och det är Gävle kommun. Ja, de finns liksom inte med på nej. Det här sommarturismen nej. Som är egentligen. Och varför? Jag inte vet
vi ska
jag.
Inte ha någon turism.
Men, jag vill tala om varför.
Ja. Ja.
Det är fullständigt vansinnigt.
Visst.
Mm. Ska vi ta fler delar?
Ja, ja då har vi bockat av den turistnäringen. Det där med kajerna, det kan vi väl... Julen är ju över nu.
Ja. Det var jättebra.
Att ja. Men det var lite... Det var ett
Spännande
inslag.
Så länge det var, ja,
och som du Bosenna sa också att vi hade ju en bok till.
Ja, som var helt oförstörd hela tiden. Som
ni, ja. Men jag börjar tro så här att de kanske medvetet skaffade sånt där dåligt hö bara för att de visste att bocken inte skulle brinna upp. Vad ska vi då hitta för nej. Sätt att få rubrik?
Ja, exakt.
Jo, fåglarna äter upp bocken. Och det blev ju det blev jättemycket rubriker ja. I hela världen. Va?
Ja. Det såg hemskt ut.
Ja, jag tror att skaffa
nej,
sånt
igen. Du får inte tro så illa om folk.
Jo,
nej.
Jag tycker det var roligt.
Ja. Ja, men var får man tag på sånt där hö? Vad
man får ju skoja.
Extra pris.
Halm är det väl?
Ja, halm. Men det är ju inte...
Ja, halm. Ja.
Det var ju liksom frön kvar. Va? Det var ja, det sånt var som var, det var dåligt.
Ja,
helt
ja för Vasa-eleverna de fick förmodligen fin halm från granngården som hade sponsrat dem. För de hade reklam, blandat dem och några andra på den bocken. Och den stod där så ståtlig och fin hela tiden tills de nyligen har tagit ner den.
De var ju mätta. De var ju mätta.
Ja, nej, men det var ju så att det måste ha varit för en i annars.
Ja, visst.
Ja. Ja. Det var bra det.
Jaha, vad står det här sen då? Sen var det ju det här med välkommen ombord och sen dumpar sina båtar, står den då vid sitt ord? Ja, det är ju Briggenjärden, ja, tänker jag. Och så fontänerna. Alltså det...
Ja, men det är skandal.
Ja, det är lite konstigt. Ja,
fontänerna är helt sjukt. Va? Alltså, när man
nej, men vad är det för fel på dem? Alltså, undra på att jag hoppar av politiken.
Du är inte aktiv alls nu.
Va?
Du är inte aktiv alls.
Nej, men gud bevare mig för något hemskt. Nej.
Så lite pengar för alla de som inte har pengar och komma iväg på sommaren. Jag bor ju till Stenebergsparken nu. Alltså. Ja. Jag ser så mycket barn där var där och förskolebarn och bada där i den lilla fina bassängen. Va? Mm.
Men vi kanske ska berätta för lyssnarna vad det handlar om. Att de inte har haft något vatten i fontänerna i stan i somras, förra sommaren.
Ja, det har nog människor upptäckt.
Jo, men det kan vara turist.
Ja. Ja.
Nej,
en och annan.
Ja. Men det är då konstigt att det inte är ett lokalt bolag här i Gästrikland, alltså vattenbolaget, om man säger Gästrikevatten, inte kan sponsra den lilla enkla summan över sommaren.
Nej, men de får väl inte?
Ja, men de tar ju betalt av alla Gävles folk egentligen. Så att
ska vi skramla till lite vatten till fontänen?
Ja, men först kostar man på... Jag bor ju på Södermanstorg har ni en vacker skulptur.
Ja.
Och då var det utan vatten för den läkte väl antagligen. Så då fixar man upp skulpturen och tänkte jag, hej och nu kommer det väl vatten. Nej, Då var den tom igen. Och det är ju inte bra för en fontän att stå och torka.
Nej, jag kan inte tänka mig.
Var det inte något angrepp på den där fontänen också på Södermalmstorg, tror jag? Nej, det var nog ohyran och djur eller någonting, för den hade varit instängd när de höll på att rusta den.
Ja, det vet jag.
En som kom på tal för många år sedan, det är ju den här rondellen med den här vatten...
Droppen.
Vattendroppen.
Ja, den var ju fin. Ja, ja. Eller är ju fin.
Ja, den är fin. Men den har ju inte varit, heller varit, den har ju inte varit igång på flera år.
Som ligger alltså utanför Gästrike vattens kontor.
Ja, jag vet precis.
Ja, men jag pratar om för lyssnarna.
Ja, ja, förlåt.
Ja. Inte bara för dig. Ja, nej, men just det. Och jag har jämt tyckt att åh, vad fin den där är. Men ja. Det är borta.
Vi har ont om vatten tydligen.
Ja, men det syns ju. Jag har ju kört där i vinter förbi flera gånger.
Ja, det syns, men det är
ju
vatten.
Det är olika liksom färger och
ja,
sånt där.
Ja, men inget vatten på den.
Nej, vatten är det inte, men den är ju liksom...
Det har det väl aldrig varit.
Den ändrar sig
det
blå
det. Ja,
och
ja.
Mycket annat.
Den är fin, ja.
Det är kanske 10 år sedan den kom dit och i början mer. Var ju... Eller mer. Det var ju jättefint då. Hörrni, jag betar av här. Men nu tycker jag att vi har kommit till det som är mest beklagansvärt. Och det är det här med när man besöker akuten.
Mm,
att man ska få sitta ute. Är det verkligen sant?
Ja, men det har de en strategi för att man tänker om fler är ute så dör det fler. Då behöver de inte så mycket jobb inne på akuten. Det är Region Gävleborg som har tänkt ut.
Men de är inte kloka alls. Nej, vad är det för stolpskott?
Ja, det är lite fler som faller ifrån.
Ja. Nej, men alltså det är...
Nu var jag lite sarkastisk. Men
lite
alltså det,
väl, kanske.
Jag tycker det är fullständigt vansinnigt.
Ja, visst.
Mm. Fullkomligt.
Jag har inte varit i akuten på ett bra tag, gudskelov. Jag vet att det finns en barack. När jag var dit senast ett par år sedan, då var det en barack man fick vänta i. Får man vänta ute under bar himmel nu?
Ja, det
sägs ju det. Och när det är kallt, då kan man ju få ännu värre skador än det var
därför
innan.
Därför ringer ju människor efter ambulans.
Ja, då kommer de in.
Då kommer man in.
Ja,
smart. Tack för tipset.
Då vet vi.
Men det kanske är liksom det att man, för det var väl i samband med pandemin, de måste hitta något system som de har fortsatt med, och det kanske är en fundering kring att inte få in så mycket smittor på en gång i samma rum och sånt.
Ja, men det skulle ju byggas ut. Det skulle ju vara klart förra året eller någonting. Jag vet inte varför. De håller på med luftslott.
Och skandalen tycker jag också det är att det finns ingenting. Alltså det finns inte kaffe, te, det finns inte en smörgås. Det finns människor med diabetes som måste absolut ha någonting i magen. Och jag har frågat flera gånger. Alltså det går jättemånga människor arbetslösa. Kan man inte ta in några tanter och farbröder som står där och brer lite smörgåsar och lite...
Finns det inte en
automat?
Den är tom, den är tom.
Nej, men när jag var där för ett par år sedan, då var den inte tom.
Ja, för ett par år sedan kanske, ja.
Och så brukar Röda Korset, jag har ju en bekant som brukar vara där och dela ut kaffe ibland.
Jaha, ja, men de har jag har suttit 8-9 timmar på akuten, inte någonting.
Nej, och har man ont som jag hade när jag hade brutit handleden, inte en Alvedon.
Nej. Det skulle man ha tänkt på hemma.
När jag var ute och jogga och ramla.
Jag kan ju berätta att jag jobbar som vittnesstöd i Gävle tingsrätt. Och när jag kom dit för 13 år sedan, är det väl ungefär jag började, då fanns det inte möjlighet att dricka vatten där. Utan då fick man gå till toaletten och så fick man dricka ifrån handen, för det fanns ju inga muggar. Men det tog, jag tror att det tog 3 år innan, för jag påpekade det där på en gång. Nu finns det till och med kaffeautomat.
Och muggar.
Ja, men ni kan ju föreställa er. Alltså, man kan inte dricka vatten på en tingsrätt utan man ska gå på toaletten och dricka ur handen. Ja, så var det i alla fall.
Men hur svårt kan det vara att ordna sånt där?
De kanske vill ta betalt för vattnet eller kaffet.
Ja, men nu är både kaffe och vatten gratis där. Och man kan få till och med bubbel också.
Men ingen fika.
Halleluja.
Men inte champagne.
Och ingen kex eller kakor. Nej.
Fast det har jag inne på i vittnesstödrummet. Där har vi lite godis och så som vi kan
pigga upp er med.
Pigga upp de stackarna som ska dit och vittna. En del är ju väldigt nervösa och så. Mm.
Jo, men det kan jag, för jag är ju suttit i tingsrätten. Mm. Som nämndeman heter det väl, tror jag.
Ja, det vet du väl att det heter.
Ja, det var så länge sedan. Nej, men det var ju väldigt intressant. Det måste jag säga, det var ett otroligt intressant uppdrag.
Vi har några minuter kvar. Kan inte du berätta lite grann om hur det var och vad som nämndeman?
Jo, det kan jag göra, för det var ju också väldigt mycket beroende på vilken domare.
Jag förstår.
Ja, det far ju spalterna nu. Någonting.
Ja, för ibland var det riktigt roliga domare. Mm. Alltså då, som kunde ta patienterna, tänkte jag säga, klienterna på ett bra sätt. Nej, men du, det här, vet du vad det här heter? På, människan kunde inte skicka sitt barn till skolan ens, för hon hade ingen klocka. Mm. Vet du vad det här är? Det här, ett ur, en klocka, det är bra att ha. För då kan man kolla när bussen ska gå. Ja, så barnet kan få åka.
Det där var Hammarstrand, det hör jag direkt.
Ja. Ja, men alltså det var ju beklämmande många gånger. Mm. Det var ju väldigt många som var påverkade naturligtvis. En hade slagit sönder ett jättefönster uppe på Coop på Söder. Och vad stal han för någonting? 2 tablettaskar. Mm. Men liksom, varför gjorde du det? Mm. 2 tablettaskar, det hade ju en hel affär liksom, som du hade tagit in i. Och du skär 2, fattar du vad? Och en hade varit ner på en uraffär på torget och stulit en sån här stor pendyl, kan det heta, va? Mm. Och försökte stoppa innanför jackan. Nej, men så smart.
Mycket konstiga grejer.
Ja, ja. Alltså det var lärorikt, måste jag säga. Mycket lärorikt.
Karin, då kan ju du nästa gång kanske berätta om hur det är att vara vittnesstödjare.
Ja.
Ja, det kan jag göra, men det är ju inte jag som ska prata.
Nej.
Då får någon annan intervjua mig.
Ja, det kan vi göra.
Så kan vi ha det som ett inslag.
När jag gick i gymnasiet, då hade vi som... det var några kompisar och jag som gick nästan på, gick vi till tingsrätten och liksom lyssnade jättemycket på, vi tyckte det var oerhört lärorikt.
Ja,
alltså.
Jag förstår, ja.
För det träffade man ju ganska mycket boms i Kristinehamn och det som hade så började hota varandra mitt under rättegången och sånt där och ja, det var, men alltså det var väldigt fascinerande att gå dit. För det var ju så mycket olika livsöden.
Ja.
När man fick vara med och sitta som åhörare, så att säga. Va? Det skulle egentligen fler folk göra. Jag vet inte om man får det nu.
Jo,
men det är
jätteviktigt.
Det är lärorikt. Det är så otroligt.
Vi har ju en panelmedlem som är gammal domstolsgubbe. Karl-Axel.
Ja, han var ju chef där.
Ja. Mm. Mm.
Karl-Axel Blad. Mm.
Men alltså det är ju lärorikt, de är så otroligt.
Ja, och jag är så förvånad över att det inte är flera åhörare. Och sen är jag förvånad över och ledsen över att inte föräldrar följer med sina kriminella barn till rättegångarna. Mm. Utan de lämnar dem i sticket och när det är, oftast är det ju någon mamma med. Om det överhuvudtaget är med någon förälder, då brukar jag berömma dem jättemycket och säga, åh vad bra att du är med. Och den här kriminelle, det är ju oftast killar tyvärr.
Mm.
Tjejer, de stjäl smink.
Eller slåss, det fick jag lära mig också.
Alltså.
Under alkoholens påverkan, svartsjuk.
Ja.
Du pratar med min kille, så fick de sen skjuta blängare.
Det var ett annat hemskt juridiskt fall. Ledaren idag i GDN, om ni läste den. Hon som blev mördad av sin pappa, Fadime.
Ja, jag har inte läst. Jag har inte läst det idag, nej. Mm.
Det finns en annan teknik som bryter in i vår diskussion.
Ja, alla ser oskyldiga ut här. Jag är i alla fall oskyldig. Ja, nej,
nej. Okej, okay, tack.
Nu åtgärdar vi problemet.
Ja. Mm. Jag tyckte jag stängde av min mobil.
Jag menar, Barbro Solbe såg ju lite grann här vad, ja, vad 2004 bär med sig för Gävle fram.
2024.
Fram, ja. 2024, ja. Ja. Mm. Vad tror vi om det?
Hon har, så här skrev hon ju mot slutet här. Jag hoppas det ej händer innan jag dör. Alltså det var ju allt det här. Att AI-tekniken ersätter en kulturredaktör. Det tyckte jag var himla bra.
Ja, ja.
Knorr på hela, ja, ja, dikten här.
Att få vara så alert, mm, som Barbro Solberg är. Alltså helt fantastiskt.
Har fyllt 90.
Ja, och tänker och funderar och analyserar. Alltså man hoppas ju att man kan sitta på det tåget.
Ja, verkligen. Vi köper biljett.
Ja.
Ja. Hon verkar frisk också, tycker jag.
Ja.
Mm. Men man kan ju se det andra här nu som hände med att det var så mycket hackerattacker mot olika institutioner.
Ja.
Så att,
ja.
Det finns en naivitet, tycker jag, har varit under hela IT-tekniken. Att man tror så benhårt på tekniken att man inte bygger upp alternativa system. Va?
Mm.
För egentligen måste det ju vara att man måste hela tiden ha en reserv.
Ja.
Reservutgång, alltså. Mm. Så är det ju, jag menar, i alla offentliga lokaler.
Ja,
så skulle det vara i varje offentligt företag eller bank eller affär.
Ja.
Att man har, händer det något, ja, då är det bara
pengar.
Swisha över,
ja,
egentligen.
Men sitter pengar. Jag, ja, tillhör de få människorna här, ja, i Sverige som betalar med kontanter så långt det går.
Mm. Min son.
Ja, vi är två då.
Mm. Och Vukovera.
Aha,
jag menar, det är ju större system då, för många, det kan du ju inte liksom betala direkt med pengar heller, även om du har rätt att göra det enligt lag. Va?
Nej, nej,
men alla tar ju inte emot.
Nej.
Men det här att,
men
man är, att man inte har säkert system som har backup, där man vet att förr eller senare kommer en hackerattack.
Ja, visst.
Där man vet att det är många länder,
men det har ju hänt tidigare.
Kina och Ryssland och mycket andra som håller på med det.
Verkligen.
Ja, men det är helt klart, och det tror jag är ett av de största farorna under 2024, så att det kommer öka den biten.
Mm.
Vi ska hålla i våra pengar.
Ja, och ha kontanter. Mm. Jag har kontanter.
Ja, betalar du?
Så långt det går. Överallt frågar jag om man kan betala med kontanter.
Det gör du.
Alltid.
Och du får för det mesta nej, va?
Ja. Det får jag.
Mm.
Men mataffärer går bra. Systembolaget går bra.
Men har du inte ett bankkort utifrån?
Jo, och jag kan till och med betala med telefonen.
Ja, ja, just det. Du,
men jag vill.
Men du vill hålla kvar det här,
ja,
möjligheten.
Jag tycker det är praktiskt, det går snabbt. Och de har inte att göra med vad jag köper.
Nej, men en liten fråga då. Använder du de här små pengarna vi har fått?
Ja.
Mynten.
Ja, idag betalar jag.
Jag vet inte ens hur de...
Jo, men jag kan visa dig. Jag har med mig.
Ja.
Alla valörer.
Ja, det är
2 kronor.
Men det är lite lustigt apropå kriminalitet och så. NK har ju tagit emot kontanter under alla år. Nu har man slutat med det. Därför gangsterna betalar cash.
Just.
Jaha.
Just det läste jag,
ja, jag kanske
där.
Är en liten gangster.
Ja. Ja, men... Så de vågar inte ha det längre, ja, alltså.
Nej.
Jag handlar kontant med 141 kronor idag.
Ja, visst. Kommer du med för mycket kontanter till en bank, va? Då blir du...
Nej, de tar inte emot
det. Nej. Nej. Och bankrån finns väl inte längre, va?
Nej, och bankerna kommer man inte in på. Man måste boka tid.
Ja,
ja, det också.
Finns det bara ett litet kontor med 2 små bord?
Mm. Nordea finns inte alls, ja, i stan.
Nej.
Just det, nu fick vi lite information ifrån Gunni här att nu lägger hon på musik när ni har gått, och det betyder då att vi har pratat färdigt.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att ni kom
hit.
Tack
så
mycket.
Tack.
Slut för idag.
Vi
tack
ses
för idag.
Igen om 3 veckor.
Ja. 3 veckor.
Ha det bra.
Men då är det väl inte jag
kanske
då.
Du,
nej,
det jag blir säkert bra ändå.
Down, calm down, yo, this your boy. put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh.
Vi hörde en liten bit av Calm Down, Rema. Och så är det så att Sven-Erik Lundberg sitter bredvid mig nu och han ska berätta lite grann.
Ja, jag har inte så mycket att berätta, utan det är ju bara så att nästa vecka då kommer Mats Åmvall att sitta här i studion och han har en hel del intressant då. Bland annat så har han en krönika av Åke Sahlin och han kommer att prata med modellbyggaren Kajsa Hedling då om att ja, bygga modeller, vad jag förstår. Han kommer att ha lite sport, skateboard med legendaren Tony Jansson. Och sen kommer vi att få lära oss hur man ska falla i vinterväglag av judospecialisten Johan Bergmark. Det är vad nästa vecka kommer att bjuda på.
Mm. Och sen så kommer du att ersätta mig sen senare i februari.
Ja, men det är länge.
Ja, men jag bara tänker att vi kan ha lite, vad heter det? Berätta lite
för mig. Kollegialt snack.
Framförhållning heter det. Det är, alltså Gunni är så bra. När jag inte kommer på någonting, då fyller hon i. Så nu, framförhållning var det vad jag tänkte.
Ja.
Och du vet inte vad du ska hålla på med då, eller prata om.
Nej, det är inte. Det blir nog någonting om båtar, tror jag.
Ja, det, ja vi får se. Men
jag,
fram
kan, jag kan inte lova det.
Nej. Idag har vi i alla fall lyssnat till. För det första så var det ju, vad heter de nu då? Marianne Minell och Gunnar Lidfelt. Där behövde du inte fylla i, Gunni. Som har pratat om Kvarnparken, som inte jag visste så mycket om tidigare. Manne Levay, eller hur han uttalar, som är adopterad ifrån Indien, har berättat lite grann om sitt liv. Anna Mäler har varit här och talat om hur vi ska bete oss när vi är ute och reser, och långresor framför allt. Då ska man vara försäkrad.
Ska man vara ändå?
Det ska man vara ändå, men särskilt om det är med långresor. Och jag har faktiskt ett barnbarn som ska åka till Thailand nu och jag ska ringa till honom ikväll och berätta att, vad han ska tänka på. Ja, tack så mycket alla för idag, och vi avslutar med La Mer, Trenés La Mer, och Gunni Jonsson och Karin Faglund tackar.
La Mer qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond
ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs.